Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Men det var faktiskt mina vänner som vi åkte hälsade på senare på Gotland som sa: Matilda, du är gravid. Bröst ser ut som bazookas. Jag bara, nej, jag är inte gravid. Och då kanske jag var i vecka 3. Och sen tog jag gravidtest vecka 4-5. Hallå där och välkomna ska ni vara till Vattnet går, podcasten som handlar om graviditet och förlossningar. Nina Campioni heter jag som ledsagar dig här genom programmet och jag är som vanligt helt blown away över hur många ni är som lyssnar och gillar det här programmet. Jag blir otroligt glad för det. I det här avsnittet så träffar vi Matilda Wilhelmsdotter Gundmark. Och hon är en av dem som när hon gjorde ultraljudet fick en smärre chock. För hon såg nämligen att det var 2 stycken som låg där inne i magen. Idag har hon härliga tvillingarna Nils och Wilhelm. Men det var inte alltid så lätt. Det blev en ganska tuff start. Så var redo med pappersnästukande, för i alla fall för mig och Matilda så blev det här ett ganska tårdrypande avsnitt. Med oss som vanligt har vi fantastiska barnmorskan Gudrun Abascal som är grundare av BB Sofia. Och hon hjälper till här att reda ut vissa begrepp som vi inte riktigt förstår. Nu kör vi, välkomna ska ni vara. Ni fick reda på att du väntade tvillingar. Vad var din första tanke eller känsla?
Åh, herregud, kan det här vara möjligt? Och så började jag skratta. Jag låg ju ner och de gjorde ju ultraljudet. Och så började jag skratta helt så här hysteriskt. Sådär som när man blir nervös. Mm. Eller riktigt nervös. Och min man satt helt tyst. I säkert 20 minuter. Wow. Det var jag som såg. När hon liksom började med ultraljudet så hann jag se. För jag hade precis sett en kompis liksom första ultraljud. Så sa jag, men jag ser 2. Och då säger min man, men vänta här nu. liksom lugna ner dig. Och då tittar sköterskan. Det är två. Två i samma säck. Efter ett tag började vi gråta såklart. Eftersom, ja, men av lycka och av chock.
Mm.
Någon dag efter så fick vi gå vidare till en annan, en specialist inom just enäggsgraviditet. För att se hur de låg och att de, för att de är låg i samma säck så ökar risken snabbt för komplikationer. För att det var då enäggstvillingar. Men vi gick ut och åt direkt efter och vi satt bara och tittade på de här bilderna. Och det är enäggstvillingar så det kan hända vem som helst. Mm. Det blir först en befruktning och sen så delas ägget. Och vi har inga tvillingar i släkten eller vänner eller inte så här så många vi känner. Så att det har aldrig funnits i min bild eller i min mans bild eller någons av våra familjer att vi skulle få tvillingar.
Hur sa liksom sköterskan där när hon liksom, hur, alltså levererade, var hon typ så här?
Hon var nog inte så van vid den här typen kanske också, att de ligger i samma påse. Och då är det väldigt viktigt att de inte ligger, de ligger i samma påse, men sen ska det finnas en tunn skiljevägg emellan. Och då är det liksom bättre chans. Om det är en tunn skiljevägg, då är det ännu större risk för komplikationer. Så då började vi gå på kontroller varenda vecka på fostermedicin på Huddinge.
Ja.
För att de trodde först att de hade TTS, som är ett tvillingsyndrom där de delar blodcirkulation och ja, delar allt. Och då, om det inte funkar så måste man ta ut barnen väldigt tidigt. Men sen så förändrades diagnosen till tillväxthämning för den ena, Nils. Och då är man fortfarande under ganska mycket observation. Så att jag åkte till fostermedicin varenda vecka under nästan hela min graviditet. Förutom på slutet, då blev jag flyttad till Danderyds. För då skulle jag få föda där.
Mm.
I början på graviditeten så var de ganska ärliga och sa att det här är en komplicerad graviditet. Det kommer troligen gå bra, men det kan också gå dåligt. Och då måste ni vara förberedda på det här och det här och det här. Så att jag var förberedd på att jag skulle få ut mina tvillingar runt vecka 30.
Mm.
Men jag mådde ganska bra. Jag har inget att jämföra med, men jag mådde såklart jätteilla i början och blev väldigt sjuk där vid 5-6 veckor.
Mm.
Men jag liksom kämpade på. Det var jättehäftigt att vara gravid. Och jag tror att vad jag har läst och hör om många andra, så var min själva graviditet, alltså fysiskt och psykiskt, inte så tuff. Eftersom jag tror att jag kunde inte fokusera så mycket på det, eftersom barnen fanns ju lite i riskzonen.
Mm.
Jag var nog väldigt orolig. Men samtidigt hade vi väldigt bra sjukvård. Alltså jag måste säga att de på fostermedicin på Huddinge var väldigt kunniga. Och hade det varit någon fara, då hade de nog sagt det.
Mm.
Men det är klart man gick runt med en oro att föda barnen för tidigt. Mm. För det är ju inte så bra. Och det är inte särskilt kul att vara på sjukhus så länge. Men jag höll ut, men vecka 36 då var jag så jättestor och de tryckte, så jag kunde inte sova. Så jag mådde konstant illa för att jag kunde inte äta, eller för de tryckte ju på alla inälvor och alla revben. Och så då åkte vi in till Danderyd och så sa jag, nu måste vi göra något här. Ja, men du ska föda vanligt, dina barn kommer klara det. Och sen så började de, då hade de, de har gjort ultraljud men inte flödeskontroll. Och jag är ju nybliven mamma, så jag visste inte hur ofta man gjorde det. Men på Huddinge gjorde man det varenda vecka. Men då kom jag slutligen till en jättebra ultraljudskvinna som sa, nej men oj, tvilling nummer två mår inget bra. Du måste ha kejsarsnitt. Han kommer absolut inte klara en vanlig förlossning. Så då blev det kejsarsnitt i vecka 36.
Mm. Vad är det då för skillnad mellan enäggstvillingar och tvåäggstvillingar egentligen?
Enäggstvillingar, det betyder ju då att det är ett ägg som har blivit befruktat av en spermie. Och sen efter några dagar så delar sig det här embryot till två stycken och blir då två stycken foster så att säga. Men det är ett ägg och en spermie. Och det kan, delningen kanske är allt ifrån från första dagen upp till 7 dagar brukar man säga, men sen är det klart. När det gäller då tvåäggstvillingar som jag har faktiskt tvåäggstvillingar och är väldigt tacksam för det är det bästa som jag har fått i livet, att ha en tvillingbror. Det är då att då är det ett ägg och en spermie som blir befruktat, och så är det ett annat ägg och en annan spermie. Så att det är ungefär som två separata graviditeter samtidigt. Så. Och det vet vi är vanligare hos äldre kvinnor, alltså mellan 35 och 39 år. Så är det vanligare att man får tvillingar än när man är yngre.
Vet man vad det beror på?
Nej, det får man fråga den som har konstruerat oss. Om det är så att man kanske nu är sista chansen, inte vet jag, att få barn, alltså mellan 35 och 39, så är det lika bra att vi dammar till med två stycken samtidigt.
Har du alltid velat ha barn?
Ja, det har jag.
När bestämde sig du och Gustav för att det var lax?
Efter vi hade varit på vår alpbröllopsresa.
Hur härligt lät inte det då?
Men jag visste att jag ville inte vara gravid efter... Jag ville inte vara gravid i Alperna. Nej. Jag ville också åka skidor som jag vill, fort och snabbt. Men så det var några månader efter vårt bröllop, på våren efter. Och sen tog det några månader. Jag tror faktiskt att jag nästan vet vilken gång jag blev gravid.
Mm. Mm. Kan du berätta detaljer?
Nej, men det var mitt på sommaren. Vi var väl angelägna om att bli gravida. Och jag låg kvar i sängen lite extra länge den gången. Mm. Och det tror jag att det var då, för det stämmer lite i tiden. Och sen ville jag inte riktigt tänka, eftersom jag hade inte blivit gravid då, på första försöket, vilket är högst normalt. Men det var faktiskt mina vänner som vi åkte och hälsade på senare på Gotland som sa: Matilda, du är gravid. Bröst ser ut som bazookas. Men nej, jag är inte gravid. Och då kanske jag var i vecka 3.
Ja.
Och sen tog jag gravidtest vecka 4-5. Och sen var det ju ultraljud tidigt. Kubb kanske är först, va?
Det är nog väldigt olika.
Ja, kubb gjorde jag. Så vi fick reda på det vecka 12.
Eller ultraljud först.
Ja, vecka 12.
Ja.
Fick reda på att det var tvillingar. Och sen var det då... Så vi gjorde alla de här ultraljud 18, för vi gjorde ju ultraljud varenda vecka och flödesscheman.
Men hur gjorde du det här gravidtestet? Gjorde du det själv eller var ni tillsammans?
Ah, nej, jag gjorde det själv på toaletten. Och så skrek jag, gravid.
Skål, höll jag på att säga, fast det är ju helt fel. Ja, så fick ni reda på att det var tvillingar. Alltså hur, alltså jag tänker, man tänker ju i alla fall att man kastas från så här lycka och bara, hur ska vi klara det? Alltså så där. Mm. Men vilken så här känsla var mest påtaglig så här dagarna efter ni har fått veta att det var tvillingar?
Men första gången, så jag tänkte ju såklart mest lycka, för jag förstod inte hur jobbigt det skulle bli. Och väldigt häftigt och en gåva såklart. Men också annorlunda att bära på två.
Mm.
Men jag försökte nog hålla lugnet, och min man är också väldigt lugn av sig. Men det är klart att det var jobbigt att åka till sjukhuset varenda vecka.
Mm.
När ingen annan behöver göra det. Någon går på kontroll lite då och då. Ja, så det är klart att jag känner mig extra orolig. Men det var ändå, gick ju bra.
Mm. Som vanligt gravid, nu låter det jättedumt, men när man väntar ett barn så förändras ju kroppen jättemycket naturligtvis. Men när man väntar två barn, då blir man lite större.
Ja.
Hur tyckte du det var? Att liksom...
Jag gick upp 30 kilo. Men det syntes inte. Alltså, jag hade en jätte mage. Men jag ville liksom inte bli enorm. Så jag försökte tänka på vad jag åt. Fast jag unnade mig såklart också. Men försökte liksom hålla en sund relation till det. Så jag gick upp 30 kilo. Ja, jag var ju stor och det var ju svårt på slutet att röra mig och... Jag kommer ihåg att jag var på en middag på slutet med mina kompisar på Norsen Chow och skulle gå på damernas. Och så gick jag ner och så kom jag inte in genom dörren. Så jag fick så gå upp och säga så här, tjej, jag kom inte in genom dörren, jag måste hem och kissa. Jag kan ta taxi hem. Ja. Och då kände jag, men jag ska nog hålla mig hemma här sista veckorna. För då är jag väl kanske en vecka. Men det visste jag var sista liksom, middagen med tjejerna. Och det visste de också. Men jag, då mådde jag ju bra.
Mm.
Det skrattar jag alltid när jag går dit. Att jag inte kom in i de här dörrarna.
Ja. Vilken fas i graviditeten gillar du mest? Alltså, var det någon tid som du tyckte var här ganska härligt?
Jag tyckte nog från den veckan man kan gå ut med att man är gravid.
Mm.
Och fram till liksom sista månaden när jag inte kunde sova och inte kunde äta för att det var så mycket som tryckte. Men det var ju kul att se hela tiden utvecklingen. Och jag tycker det är väldigt vackert. När jag ser alltid kvinnor på stan tycker jag att det är väldigt vackert. Och så känner man ju sig väldigt magisk. Det är ju väldigt bär liksom, på ett nytt liv. Det är ju jättecoolt. Så jag skulle nog tycka att den större delen var bra.
Mm. När ni började närma er där då, du sa ju där att du var ju lite beredd från vecka 30 nästan. Mm. Får man någon speciell hjälp att förbereda sig för en tvillingförlossning?
Inte av staten så, men vi gick med i något som heter Tvillingklubben som hade en föreläsning. Där massa blivande tvillingföräldrar träffades och fick en föreläsning om hur det är första tiden och många som kanske hamnar just på neonatal och hur man ska dubbelamma och sådana bitar. Mm. Så det var väl en jättebra förberedelse, i alla fall en inblick i. Man kan ju faktiskt inte fullt förstå förrän man väl var i situationen. Men
hur kändes det sen när du närmade dig vecka 30 och du började närma sig helt enkelt någonting?
Ja, men jättespännande. Mm. Då hade man ju lite kontakt. Man kunde ju liksom känna i magen och sparka och började försöka känna skillnad på deras rörelsemönster. Mm. Det är ju lite svårt att känna vem som var vem. Mm. För att de är ju ungefär lika stora. Och nu är man jättenyfiken på vilka det var. Så att, jag tror det var vecka 34. Då började jag väl känna att nu måste det ske något snart. Mm. Och det är väldigt tidigt. Så det var bra att jag gick till vecka 36. För det är ändå en väldigt, väldigt bra enäggsgraviditet.
Mm.
Med många just sådana graviditeter så måste man ta ut tidigare eller så kommer de ut tidigare.
Mm. Just det här med enäggstvillingar, vad är det man är, vad för typ av komplikationer är man rädd för?
Alltså, tvåäggstvillingar, de är just två ägg fast i samma mage. Medan en enäggsgraviditet så finns risken för till exempel att skiljeväggen är väldigt tunn. Risken för TTS, att de börjar dela på blodflöden. Den ena blir mindre, den andra blir större och de får fel typ av blodsomsättning. Och framförallt det Nils hade, men han blev inte så liten, men tillväxthämning. Att den ena tvillingen blir mycket, mycket mindre. Och sen finns ju risken om den här skiljeväggen är alldeles tunn så blir det ju en siamesisk tvilling.
Just det. Var du rädd för förlossning?
Jag såg en dokumentär med en kvinna i Afrika som födde ut i bushen. Och tänkte, men om hon kan göra det där, då måste man ju kunna fixa det. Men ju närmare det kom så kände jag, men hon har nog haft ett mycket tuffare liv än mig, så det är därför hon pallar trycket. Så att det är klart att jag var nervös. Och jag var väl väldigt inställd på att göra det vaginalt. Men när jag fick höra att Nils inte var 100 så var jag jätteglad att det blev kejsarsnitt. Och jag är jätteglad för det idag.
Mm.
Det är ju en jättegrej att föda. Och då få ut två känns för mig, det händer ju. Det är jättemånga som föder ut två barn. Men kanske inte när man haft som han hade tillväxthämning och var väldigt tunn. Han vägde ju bara 2000 när han kom ut. Så jag tror det var ett bra beslut av läkarna.
Mm. Hur funkar det där då? Du åkte dit.
Ja, jag åkte dit och sa till min man, vi åker inte härifrån förrän vi får liksom bästa diagnosen och de har kollat allt. Och först så kollar de bara, vad heter det? EKG.
Mm.
Ja. Och det är ganska svårt att göra EKG när det är två hjärtan och de fick inte riktigt till det. Och sen tog det tagning för ultraljud, tog några timmar och då var det en jättebra specialist som då även kollade flöden. Och då såg hon att de inte hade tittat på Nils flöden på några veckor. Om det var 2-3 veckor. Och då såg hon att han behöver komma ut snart. Och han kommer inte klara av en förlossning.
Mm. Så kände du då när du fick höra det?
Lättnad också. Jag tycker, visst det finns negativitet med kejsarsnitt. Men också, för mig kändes det bara, då får han komma ut. Mm. Komma till oss. Om han mår dåligt. Så då blev det kejsarsnitt. Inte akut, men efter några timmar. Och hela den upplevelsen var väldigt proffsig. Jag blev bedövad och kördes ner till operationssal. Och det var ett jätteteam där. Och man märkte att de hade full koll. Och man kände liksom spänningen. Det kändes som en militärövning när det liksom var dags. Det var två kvinnliga läkare. Ja, det gick fort. Man kände ju att de gjorde något i magen. Men jag kände mig väldigt trygg då på Danderyd med liksom kejsarsnittsläkarteamet. Och så kom första tvillingen ut, Wilhelm. Och sen 20 sekunder kom Nils. Och de skrek och ja, var friska. Man fick bara se dem snabbt och sen så går de iväg med dem.
Och visste ni innan att de skulle ta iväg dem direkt, eller alltså var ni förberedda på det?
Jag tror att de sa det, men det är klart att man helst skulle vilja haft dem där på en gång, men det gick, vi var väl lite kvar där, de skulle ju sy ihop mig och sådär, men och då började läkarna prata om vad de skulle plantera för blommor till helgen, och då kände jag det här måste ju gått så sjukt lyckat där eftersom de liksom det här är deras. Så då kände jag mig, och jag frågade faktiskt, jag bara, har allt gått bra? De har alltid toppen. Och sen så ja, efter kan det vara 30 minuter så fick jag rullas ut, och då började faktiskt de amma. Det var jättemysigt, fick amma båda två.
Och det funkade?
Ja, ah, det funkade. Och vi var ju så här överlyckliga, och alla på sjukhuset bara så, åh, enäggstvillingar och vad här. Och det här är så fantastiskt. Och sen bara, usch.
Ja, ah, fy fan.
Det är så länge sedan jag pratade om det.
Jag bara, jag också gråter.
Ja, ah, men alltså det här är inte någonting som man pratar om till vardags. Jag har ju pratat om det såklart med nära vänner och familj och så, men nu är det ju över 2 år sedan, så att man, livet går vidare. Men efter att haft liksom en fina ja, vad kan det varit, 2 timmar där vi uppvaket och jag är nysnittad, så åker vi upp på ett rum, och då är vi på en avdelning där det inte varit kejsarsnitts kvinnor, utan där allt har gått normalt. Så de barnmorskorna är lite osäkra, men de säger, men det här, det är något som inte stämmer med pojkarna. Så först tar de faktiskt Wilhelm, som då väger 3000 och liksom fullt, för han lät väldigt dåligt, och de såg han liksom började grogga bort. Och Nils, som bara vägde 2000, var kvar hos oss, men sen tog det kanske 5-10 minuter så var han också borta från rummet, och Gustav fick springa med. Och jag låg kvar i rummet, för jag kunde ju inte röra mig på minst 1 eller 2 dygn. Man får inte ändå bil, så jag låg där. Ja, det kommer väl in och sköterska och sa, ja, men de är på neonatal och din man får komma upp när vi vet mer. Det här, de föddes 2:30 och det här skedde mellan 5 och 6. Så vid 7:30 kom Gustav upp och sa, vi har varit på neonatal och de vet inte vad det är för fel, och det finns ingen plats. Så nu har de åkt akut till SÖS, neonatalavdelning. För de har inte plats för den här akutvården. Så då har våra små nyblivna gossar åkt akut till SÖS. Och Gustav slängs in taxi och jag måste ligga kvar och vänta på ambulanstransport eftersom jag inte får röra mig. Och den ska ju komma, men den kommer tyvärr inte. Så den kommer mitt i natten. Och då förs jag till SÖS och hamnar på en avdelning som inte...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow!
Nice!
Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Det är mina pojkars, för att där går inte liksom min säng. Jag är ju helt liggastillande. Och då är det nattskift, så det tar ett tag innan de förstår att men den här mamma måste nog träffa sina barn. Så att mitt i natten får jag då forslas upp till neonatal, och då får jag ta på dem liksom. Mm. Och det var ju väldigt hemskt att först få amma och sen bara få ta på dem.
Och så många timmar där du inte vet någonting.
Ingenting. Olika sjukhus, och det är ju svårt för läkare också att förmedla saker. Alltså, men då fick jag i alla fall träffa dem. Och det var ju skönt. Och sen blev det ju en väldigt snabb tillfriskning för mig. Rent, för att jag ville ju bara upp och gå till dem. Mm. Så jag var upp och gick kanske dagen efter. Men det var bra. Alltså, det är ju bra att gå tidigt. Men jag tror att det var ett jävla anamma liksom. Att säkert. Jag måste upp och hälsa på pojkarna.
Överlevnadsinstinkt är att du måste upp och skydda dina barn liksom.
Ja. Mm. Så där bodde vi 1-2 dygn ifrån varandra. De var på en avdelning och jag låg på en annan. Men sen efter 2 dygn fick vi alla komma och ligga på neonatal. Vi bodde på 9 kvadrat. Jag och min man, och barnen låg i ett akutrum utan toalett och dusch och kök som man delade med alla andra neonatalföräldrar. Nysnittad. Så det var inte jätteroligt. Men huvudsaken var att barnen var under uppsikt, såklart. Så det tog sen totalt 2 dygn innan de förstod vad det var. Mm. Och de dygnen var ju fruktansvärda. Att inte veta. Och jag märkte på läkaren också att de tyckte det var jättefrustrerande att de inte kunde säga till oss men det är det här eller det här. Men det är jätte ovanligt. Så jag förstår att de inte hittade vad det var. De var tvungna att skicka massa blodprover och analysera. Och det medicinska är ganska komplicerat att förklara. Men man kan säga det som att min blodtyps karaktär i kombination med min mans blodtyps karaktär inte är helt kompatibla. Och det gjorde att våra söner, när de kom ut, behövde fylla på med trombocyter. Så att det var det man gjorde för åtgärd. Och fick börja en sån behandling. Och innan trodde man att de hade blöda sjukan. För man kunde inte riktigt fastställa. Men det är jätteovanligt. Alltså det är 1 fall om året, sa de.
Okay.
Och på enäggstvillingar har det väl aldrig varit. Liksom. Men det var väldigt skönt. Men då, när det väl var liksom fastställt, så var det ju en jättelättnad. Men de dygnen, absolut värsta i mitt liv. Mm. Och inte veta. Och vara i den här miljön. Massa sjuka barn överallt.
Och låg de då, dina söner, i kuvös eller hur?
De låg inte i kuvös, men de låg i akutrum heter det. Så man får fortfarande, man kan ju liksom ta upp dem och ta i dem och så. Men de har ju mycket slangar och intravenöser och så. Mm. Så det är inte som att man får åka hem och
Nej, jag
mysa
tänker
att
det var ganska så skrämmande anblick kanske också.
Ja, och de hade alltid en sjuksyster vid sängen, vid deras säng. Så att där blev vi kvar, och de fick den här behandlingen och den gick bra. Ja, de fick ju inte kunde inte amma då, för att de men efter några dagar så började jag amma en och en. Men jag pumpade hela tiden, så de fick ju min mjölk via sån matning. Och den mådde de jättebra. Så att de växte och tyckte den var god och växte på sig. Det var väldigt traumatiskt att vara där. Vi var där totalt i 3 veckor. För tyvärr så lyckades Nils åka på en rejäl infektion efter några dagar. Mm. Hela hans arm svullnade upp av intravenösen infektion. Okay. Så då fick de göra en operation. Och tills han var helt frisk efter det fick vi åka hem. Men de 3 veckorna där, nu pratar jag väldigt osammanhängande, men det var väldigt, väldigt traumatiska veckor att vara i den miljön och fast på ett sjukhus. Och eftersom det är så hög, var under RS-virus och ingen fick hälsa på. Man fick inte visa liksom upp för mormor och morfar. Och vi var helt ensamma och bor i det här liksom 9 kvadrat. Och samtidigt nysnittad. Jag sov på en bäddsoffa, delade toalett med liksom 100 andra samtidigt som man var snittad, och så gå och pumpa, och man hörde på nätterna ibland om det kanske var något akut som hände, så var svårt att liksom kanske koppla av.
Oroligt.
Verkligen orolig start. Så vi längtade ju bara hem, för att komma hem med våra små pojkar liksom.
Hur var det att komma hem då?
Ja, men helt fantastiskt. Men då var vi jätteredo att komma hem. Då hade vi ju fått liksom stöd på sjukhuset. Kanske sånt stöd som inte... Jag var liksom bäst på amma. Jag hade fått sjuksköterskor som hade gett mig massa fina och bra tips. Mm. Så jag var en jävel på amma. Så att på det sättet var det positivt.
Ja, det är klart. Man får ju en coachning som ingen annan hinner få på en två dagar innan man skickas hem. Liksom.
Som förut fick man ju vara kvar på sjukhuset längre. Jag tror att det skulle göra jättemycket.
Jag tror verkligen också.
Och bara få så här små tips. Mm. Framförallt med amningen som många verkar svårt med. Jag tror att i och med att det var så himla kaotiskt och traumatiskt, så ställde jag in på att amningen, den ska jag bara fixa. Och den gick toppen. Sjukhuset tyckte till och med att jag skulle liksom ge... Jag fick ge massa mjölk till och med. Just det.
Wow.
Ja.
Nej, men jag tror också det, för det är ju så himla mycket som när man kommer hem som bara, och det där skulle jag ju ha frågat om, som man inte vet att man bör fråga om.
Verkligen.
Det är så mycket som händer sen liksom.
Mm.
Hur kände du det här med anknytning och sånt när du liksom inte kunde ha barnen nära dig? Tror du att det har varit tuffare eller kanske blir det till och med så att man får en starkare anknytning för att man...
Kanske.
För att det blir liksom som...
Alltså man blir väldigt sådär lejonmamma. Ja. Och sådär, det kommer nog kanske extra mycket känslor när man är lite nära att förlora dem. Mm. Det var aldrig, de sa ju aldrig högt, ni kommer förlora dem.
Nej.
Men det var ju laddningar i rummet de första dygnen innan man visste vad det var. Och hade det varit för liksom 40-50 år sedan, då fanns ju inte den här typen av behandling. Så då hade läget varit annorlunda, men det var det för de flesta människor. Men det är klart att det gjorde väl att man vakade över dem. Så till exempel den incidenten med Nils, det hände mitt i natten och de började operera honom utan att informera. Eller de var på väg att göra det, men jag vaknade mitt i natten och hörde hans skrik genom korridoren. Och gick in och ser hur de opererar honom akut och säger att hans intravenös har blivit infektion, vi måste byta ta ut. Så att där låg han så här 2000 litet fågelunge och blev liksom opererad. Men det behövdes göra akut, så jag förstår att de inte hann springa iväg i korridoren och väcka oss mitt i natten. Men
att du hörde hans...
Men jag hörde hans skrik. Så att det kan nog vara att vi är extra anknutna.
Vad är ditt bästa råd till blivande tvillingföräldrar?
Ja, framför allt att försöka samordna hela tillvaron på något sätt. Så att tvillingarna sover under samma tider, att de äter ungefär samtidigt och så vidare. Så att man får den här tiden. Och att man snabbt hinner få rutiner, för det är ju två barn som man ska ta hand om. Och sover den ena och den andra är vaken, då innebär det att jag som mamma, ja då kanske jag måste vara vaken hela tiden. Så att samordna rutinerna. Men ändå så måste tvillingarna få ha de personligheter som de har. Att man inte behandlar dem likadant, förstår du hur jag menar då? Och sen att man har tillsammans med sin partner som förälder, att man gör upp någon form av rutin, schema och så vidare. Hur ska vi och när ska du och när ska jag? Och så att man hjälps åt. Man behöver ju extra mycket hjälp då och stöd av sin partner.
Men nu är ju... Tvillingarna 2 år.
Ja.
Hur tänker ni med fler barn? Finns det på kartan?
Första året så var det ju väldigt tufft. Jag var hemma själv med dem och jämförde mig mycket med de som bara ett barn som kunde sätta sig vart de ville och amma. Och jag var väldigt begränsad eftersom jag försökte dubbelamma så mycket det gick och amma så länge jag kunde och så länge jag orkade. Min man jobbade, så jag var ju liksom, var tungt last första året. Så då kunde jag inte ens tänka tanken att det skulle kunna finnas plats för fler i vår familj. Och andra året kom det andra utmaningar. De blev ju liksom mer rörliga och inskolning och deras hur de interagerar med varandra och man börjar lära sig själv som mamma och sina barn mer och mer. Så jag skulle säga nu när de är 2 år, så är det klart att det finns en tanke vad fint det skulle vara att ge dem ett syskon, just för att tvillingar blir så tajta och liksom, och att för oss som föräldrar att få prova på hur det är och bara ha ett litet spädbarn att sköta. För min man, jag vet inte vad så skulle jag övertala honom. Men jag kan ju, jag tycker definitivt att idén finns. Men sen så finns det ju tyvärr, vi fick ju redan tredje eller fjärde dagen samtal med tre läkare som sa att ja, men förstår att det är helt otänkbart för er nu att se framför er ett tredje barn. Men risken finns med tanke på era kombinationer av blodkaraktärer att ni kommer få gå på specialistmödravård och det finns risk för att komplikationer för kommande tredje barn.
Mm, okay.
Och jag vet inte om man hoppas att det inte händer denna gång eller om man tar chansen. Eller, ja.
Mm.
Men det är ju fantastiskt kul och vackert med barn.
Så är det ju faktiskt.
Och jobbigt. Och jobbigt.
Vad skulle du vilja säga till den som precis upptäckt att hon är gravid med tvillingar?
Jag hoppas att det kommer gå bra. Att du får bra läkarvård. Och att det högst troligen kommer gå jättebra. Och att det är en väldigt speciell känsla. Och mycket... Ja, jag tror dubbel kärlek. Jag får ju dubbla pussar, liksom. Det är helt fantastiskt.
Vilken lyx.
Dubbla kramar, dubbla skratt, dubbla bus. Ja. Men dubbelt jobb, om inte tredubbelt. Det och att man börjar tidigt och förbereda farmor, farfar, mormor, morfar, kusiner, bästa vänner. Kanske om man inte har det nära, hitta en nanny tidigt. Eller någon som kommer och fixar. Det är ju liksom inte bara att ta hand om barnen. Det är så mycket liksom logistik kring det hela. Att amma två. Den ena ska rapas och man ska lägga ner den andra. Och sen ska man byta på den andra. Men den andra ligger där och ska du flytta. Och så somnar den ena. Så nu synkade jag mina väldigt mycket redan från början. Att de skulle försöka äta och sova ungefär samtidigt. Men man kan inte liksom styra dem helt. Och det är ju två små som ska ha mammas uppmärksamhet och liksom vårdnad. Och ibland räcker den inte till, eller ofta. Och då måste det finnas någon som bara kommer. Det skulle jag säga, absolut. Att nu fick jag mycket hjälp, framförallt från min mamma, mormor och sen även från svärmor. Så på det sättet är jag jättelycklig för det. Men jag tror att jag hade kunnat behövt ännu mer.
Mm.
Ja, någon som var hemma med mig första månaderna. Helt.
Ja, jag kan ju bara föreställa mig. Det tycker jag att jag hade behövt även bara med ett barn. Verkligen. Det är en sån omställning. Det är ju det också. Du måste ju hänga med psykiskt i vad hände i mitt liv plötsligt.
Men det fanns inget utrymme. Nej. Så att den chocken kom ju när de var 9-10 månader. Då var jag helt utmattad. För jag körde liksom på och tänkte att det är nog så här det ska vara. Det är bara att göra. Och sen var min kropp helt slut. Så då fick jag börja vila mer. Och då fick alla som kunde liksom hjälpa till extra. Och vi tog in en extra nanny. Och ja, fick göra allt. Min man fick gå ner lite tid. Men mitt råd är att man måste ta in den hjälpen ännu tidigare som inte behöver det.
Mm.
Och sen skulle jag inte jämföra mig med de som har ett barn.
Nej,
som kan göra som ett väldigt, väldigt fri vardag. Så
kan dricka kaffe, latte och
äta på restaurang obehindrat. Det går inte riktigt med två.
Vad vet du idag som du inte visste innan du blev mamma?
Sömnen. Jag förstod det inte innan. Vadå? Det är bara sova. Stackarna, de är så trötta, de där mammorna. Undrar vad det är. Så nu va? Oh my god. Men nu är man ju van vid det här. Jag känner mig liksom pigg.
Fast eller hur?
Ja.
Visst är det konstigt?
Ja.
Ja. Nu vaknar jag ju bara 3 gånger per natt.
Ja.
Ingenting.
Exakt. Nej, men
jag är helt utvilad.
Ja.
Sen har ju minnet fart någon annanstans.
Ja, det är sant.
Jag känner mig inte trött längre, vilket är helt sinnessjukt.
Mm.
kvinnan är cool alltså.
Ja, så fruktansvärt cool.
Mm. Nej, men det skulle jag nog säga. Mm. Och sen, ja, det är... Nu har vi haft tur med sjukdomar och sådär. De har inte varit så sjuka förutom då i början. Jag har förstått att det är av andra att barn är ju väldigt mycket sjuka. Det är tufft.
Ja, du åkte ju in där vecka 36 utan att egentligen veta om det skulle bli... Alltså du visste ju väl inte om det skulle bli ett kejsarsnitt eller någonting just den dagen.
Nej.
Så jag gissar att du kanske inte hade någon väska med dig, eller?
Jo, jag sa till min man, vi åker inte därifrån.
Nej, just det.
Nu åker vi in, för jag kände att något inte stämde, det var det. För att, fast jag hade svårt att känna vem som var vem, så kände jag ändå en mindre, liksom... Jag kände på mig, nej men det är inte som det ska. Mm. Och det var ju att Nils liksom mådde bara sämre och sämre där inne. Mm. Och hade liksom mindre flöde. Så att jag sa att nej men, vi... Så jag hade med mig väska.
Vad hade du packat i den som du känner...
Va? Det här, det här gud, är jag gick runt i landstings morgonrocker 3 veckor. usch. Nej men jag skulle nog plockat med ännu mer bekvämare kläder. Mm. Vi fick ju åka hem. Vi åkte ju hem efter några dagar och bytte eftersom vi blev kvar så länge.
Mm.
Men till barnen, ja, det var ju annorlunda för oss. Det tog ju 3 veckor innan vi åkte hem med dem. Vi höll ju inte på med varken socker eller mössor. Eller, vi var ju inomhus med dem konstant i 3 veckor. De var ju på vård. Så att, men när vi åkte hem så åkte de hem i små overaller.
Mm.
Små mössor.
Vi glömde ju mössa, även fast det så här. Det var, jag tror att det var det tipset jag hade fått mest inför så här. Ta med en mössa, bebisar behöver mössor.
Ja.
Så här liksom direkt efter de har blivit förlösta typ. De behöver mössor, de fryser. Det var det enda vi inte hade med oss. Och sen så efterhand när man kom hem bara, vi glömde mössa. Nu kommer hon bli sjuk. Panik om jag klämmer mössan.
Jag tror det beror lite på om man föder på sommaren eller mitt i vintern.
Ja, det var jättefint väder. Men ändå, det är så komiskt. Man bara så här, hakar upp sig hakar upp och tänker att de dör om de inte har den här grejen. Ja.
Men det var väldigt mycket saker som jag inte hade med som man bara fick köpa på sig. Såna här pads. Massa såna här oljor och krämer. Och jag tyckte det var hur mycket som helst. Mm. Går bra för apoteket.
Jag skulle precis säga det. Det är så säkert också sjukt mycket produkter och grejer som man egentligen inte behöver, fast man inom situationstecken behöver.
Jag tror att mitt första år så la jag nästan allt på apoteket.
Guldkund.
Ja. Tusen tack Matilda Wilhelmsdotter Gunnmark för att du ville dela med dig av både skratt och tårar. För det här med tårar alltså, jag vet inte hur ni har det, men jag har varit så himla nära till tårar sen jag fick Essie. Det känns som att jag gråter en liten skvätt varje dag faktiskt numera. Och det är både av så här glädje och av sorg, så att det blir ju en rejäl berg- och danbana så där 24 timmar om dygnet. Men hörni, till nästa gång vi hörs så tycker jag att ni ska passa på att kika in på Kära barn nu, som är en helt ny familjesajt. Och där hittar ni också en ny podd som också heter Kära barn. För där kommer man få en himla massa bra tips kring det här med föräldraskap och barns utveckling. Och i nästa avsnitt av Vattnet går så möter vi designern Valerie Alflalo som har 3 barn, varav den senaste, lilla Leonie, var med oss när vi spelar in programmet. Så det tycker jag absolut inte du ska missa. Men vi hörs om ett litet tag. Ha det så gött!
Och jag bara, men var är bebisen? För jag hade ju någon slags bild av att den snabbt skulle svishas upp till bröstet. Då sa barnmorskan så här, men om du lyfter på kjolen nu så ligger din bebis där. Så då bara lyfter jag på kjolen så här, ja, mycket riktigt, där låg den. Det var bara en konstig känsla.
Producerat av Perfect Day Media. Vill du lyssna på något mer? Prova Kära barn med Louise Hallin. Kan man ge något till sina barn man själv aldrig har haft?
Ja, bara att du frågar, måste jag säga. Jag är jättereflekterad över det här. Och därför har en ambition och därför kommer att vilja ändra saker och ting. Och då kan jag säga att det sociala arvet är groteskt dominant. Jag bara säger det nu, så har jag sagt det en gång för alla. Det sätter sådana stora spår hos oss att vi tror hur saker och ting ska skötas. Även om vi till och med inte gillar det vi sett. så bara plötsligt i impulshandlingar så kan man fara ut med handen och grabba tag i en unge för hårt och släpa på någon och säga ifrån om saker och ting på ett sätt som är för kraftfullt för barnet. Och för mig, för att jag känner efteråt att jag får jättedåligt samvete och så här var det inte meningen att bli och hur kunde jag skrika så högt och allt det där som kommer inom oss. Och då måste man förstås ta det som ett tecken och det verkar du göra nu. Du kanske redan har fått sådana impulser att du behöver tänka över situationen mera.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.